السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dagens ämne är ett viktigt ämne. Vi kommer tala om tafsir, förklaringen på den ädla Koranen. Men inte tafsir på vilken vers som helst, utan på Koranens bästa vers. Och det är Ayatul Kursi, Surat al-Baqarah 255. Den bästa versen i hela Koranen. Och vi börjar inshallah med att lyssna på versen.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بارك الله فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Som vi då sa, dagens lektion är en förklaring på ayat al-kursi. Den här ayan, den här vers som är den mäktigaste och bästa versen i hela Koranen. Och den här aya läser vi ibland upp till 8 gånger om dagen. Som vi kommer att nämna. Det är rekommenderat att läsa den här aya ungefär 8 gånger om dagen, minst. Ibn Taymiyyah sa att det finns ingen vers i Koranen som omfattar så mycket kunskap som denna aya. Det finns ingen aya i hela Koranen. Bland Koranens tusentals verser som omfattar lika mycket kunskap som denna vers. Då kommer vi till en viktig fråga. Och det är att Allah Azza wa Jal har beordrat oss muslimer att reflektera över Koranen. Ett tadabbur. Att försöka förstå vad man läser. Och att begrunda och reflektera och tänka på vad man läser. Ta åt sig budskapet. Låta budskapet rena ens hjärta för att sedan bli till goda gärningar. Som Allah Azza wa Jal säger: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Detta är en bok som vi har uppenbarat för dig, Muhammad, full av välsignelse, för att människorna bör tänka över dess budskap och lägga dem på minnet om de har förstånd. Innan Allah skickade ner denna välsignade bok för att vi ska tänka, vi ska försöka reflektera över vad den betyder. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Allah säger, reflekterar de inte över Koranen? Eller är deras hjärtan stängda från att förstå? Allah klandrar, kritiserar de som inte försöker att förstå Koranen. Och det här är jätteviktigt. Vi ska generellt försöka att förstå det vi läser. Koranen kommer inte bara ner för att vi ska kunna den utan till, för att vi ska ha den på bokhyllan, hänga upp den på väggen. Koranen kommer ner för att vi ska läsa den, förstå oss på den och praktisera dess budskap. Alladina yatlunahu haqqa tilawatihi. De som implementerar den så som den ska implementeras. De läser den så som den ska läsas och implementerar den så som den ska implementeras. Det här är generellt vad gäller Koranen. Att man ska försöka förstå dess budskap. Vad ska vi då säga om Koranens bästa vers? Ska vi inte försöka förstå den? Och hur många av oss läser inte ayat al-kursi efter salah? Innan vi sover, men förstår vi vad vi läser för någonting? Och det här är lite skämmigt. Att en person läser en ayah år efter år efter år utan att försöka fördjupa sig i vad han läser för något. Eller hur? Och du säger, ja, jag vet att det är Koranens bästa vers. Okej, men vad har du gjort för att förstå Koranens bästa vers? Också en viktig fråga. Så vi tänkte idag, inshallah, nämna lite av dygderna av att läsa denna ayah. När den ska läsas. Och sedan en kort förklaring till vad den betyder. Det berättas från Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Och vem var Ubay ibn Ka'b? Det är viktigt att förstå detta. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, han var den av sahaba som kanske reciterade Koranen bäst. Han bemästrade Koranen. Imam al-Dhahabi säger i hans sira att han var Sayyidul Quran. Alltså mästaren på att läsa Koranen. Han var känd för detta. Han och Abdullah ibn Mas'ud och andra sahaba. Men just Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Ubay ibn Ka'b berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam sa till honom, Ya Abel Mundir, som var hans smeknamn. Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Ya Abel Mundir, vet du vilken av Koranens verser som du kan som är bäst? Och då så sa Ubay av respekt, Allahu wa rasuluhu a'lam. För de tyckte inte om att svara innan profeten har svarat alayhi sallallahu alaihi wasallam, även om han visste svaret. Men då betonade profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam, nej, jag vill att du ska svara. Och han sa igen samma fråga, ya Abel Mundir, vilken av de verser som du kan från Koranen är bäst? Och då så sa Ubay radiyallahu anhu, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Den ayatul kursi. Och då så slog profeten s.a.v. honom på bröstet. Och han sa, Wallahi, layuhanniuka al-ilm, ya Abel Mundir. Eller han gratulerade honom typ att, ya Abel Mundir, må du vara lycklig med denna kunskap du har fått. Må du vara lycklig med denna kunskap som du har fått. Här finns många tankeställare i denna hadith. Den första tankeställaren är att Ubay radiyallahu anhu frågades vilken ayah som du kan är bäst. Han kunde hela Koranen. Vilken ayah är bäst? Utan att yani, tänka till. Direkt. Han sa inte, jag ska komma nästa vecka. Låt mig tänka till imorgon. Ge mig en timme. Direkt. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ayat al-kursi. Så han visste att det här var Koranens bästa ayah. Varför? Baserat på vad denna ayah handlar om. Ayat al-kursi. Att det är en ayah som handlar om ett tawhid. Det nämner 5 av Allahs namn. Och 20 av Allahs egenskaper. Otroligt mycket kunskap i den ayah. Den är så mäktig. Så utan att tvivla så sa han direkt att det var ayat al-kursi. Och han valde bland 6000 verser ungefär. Koranens verser. Direkt ayat al-kursi. Det här visar också Ubay ibn Ka'bs status och kunskap om islam. En annan lärdom är att profeten alaihissalam av glädje slog till honom i bröstet. Och vad är det som är så speciellt med bröstet? Där finns hjärtat. Hjärtat som är människans ledare och människans sinne, eller aql. Förståelse finns i hjärtat. Det vill säga, du har förståelse i religionen. Och han gratulerade honom också. Hanian, yani. Att det, må du vara lycklig med denna kunskap som du har fått. Och hadithen bevisar också hur mycket sahaba radiyallahu anhu tyckte om ett tawhid. Att det var det som de ansåg var viktigast. Att det var tawhid som de ansåg vara bäst. Och vad är tawhid för någonting? Tawhid är kunskapen om Allah Azza wa Jal. Kunskapen om Allahs namn och egenskaper. Kunskapen om Allahs herravälde. Kunskapen om dyrkan. Att särskilja Allah Azza wa Jal i dyrkan. Det här är den bästa kunskapen i islam. Så Ubay förstod att den bästa versen måste vara en vers om tawhid. Och det här tyder på att tawhid är den bästa kunskapen. Dygden av tawhid. Och hur mycket sahaba radiyallahu anhum älskade ett tawhid. Vi finner också andra liknande hadither. på hur sahaba älskade tawhid. Det fanns en av sahaba. Välkomna, kan sitta. Det fanns en av sahaba som brukade läsa Qul huwa Allahu ahad i alla böner. Och en gång var han ute på en resa med sahaba, andra sahaba, och han ledde dem i bönen. Så läste han al-Fatiha och så läste han en sura och Qul huwa Allahu ahad i varenda raka. Så hans kompisar, de sa, vad gör du för någonting? Vad har du fått det här ifrån? Och de gick och berättade för profeten sallallahu alaihi wasallam vad den här mannen gjorde för någonting. Att han alltid läste Qul huwa Allahu ahad tillsammans med en annan sura. Och då så sa profeten alaihi wasallam, fråga honom varför han gör det. Och då gick de och frågade mannen och sa, varför läser du alltid Qul huwa Allahu ahad, surat al-Ikhlas? Och då så sa han, för den beskriver ar-Rahman. Den beskriver den nådrike. Och jag älskar att läsa den. Jag älskar Allah och hans beskrivning, hans egenskaper. Och då så sa profeten a.s. berätta för honom att Allah älskar honom så som han älskar denna sura. Och i en annan hadith att hans kärlek till denna sura får honom att gå in i paradiset. Så kärlek till Koranen och kärlek till tawhid är från de bästa av egenskaper i islam. Och kunskapen om tawhid är också en kunskap som får människan att gå till paradiset. Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss för att vi ska dyrka honom. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag skapade endast jinner och människor för att de ska dyrka mig. Så meningen med livet är att särskilja Allah i dyrka. Så kunskapen om detta, om Allahs storhet, Allahs namn, Allahs egenskaper, Allahs herravälde, och kunskapen om dyrkan är den bästa av kunskap. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att Allah azza wa jall har 99 namn. Den som kan dem får gå in i paradiset. Men ahsaha dakhala al-jannah. Så kunskapen om Allahs namn leder till paradiset. Men här säger ulema, inte bara att man kan rabbla upp dem utan till, utan att man kan dem utan till, man vet vad de betyder och man lever efter dessa namn. Det här är viktigast. Och samma sak är till kursi. Dygden handlar om de som förstår denna aya. Jätteviktigt. Hur kan man leva efter Allahs namn? Jo, den som är kunnig om Allahs barmhärtighet har hopp och tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Hoppas på hans barmhärtighet. Den som har kunskap om Allahs syn, att Allah ser allting, han är al-basir. Den här människan kommer att akta sig från att göra det som Allah har förbjudit. Människan som vet att Allah är al-basir, al-sami', den som hör allting, kommer att undvika att säga saker som Allah inte vill höra. Det här är att leva efter Allahs namn. Nah. Så när är det rekommenderat att läsa denna ayah? Vi nämnde 8 gånger om dagen. Vilka är dessa 8 gånger? Efter salat det blir 5. Och sen? I mansor det blir 6. Fajr och asr. Nej, efter fajr och asr. Det blir 8. Ja, vi kommer lämna bevis här nu. Efter bönen, det har berättats av Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. Här så sa profeten a.s. att den som läser ayat al-kursi efter varje obligatorisk bön kommer att gå till Jenna. Eller ingenting hindrar honom från att gå till Jenna förutom döden. Det finns ingenting som hindrar honom från att gå till paradiset förutom döden. Och denna hadith finns i Nasai och den är sahih. Så här nämndes att man ska läsa ayat al-kursi efter varje obligatorisk bön. Och vad är belöningen? Att du får gå till Jannah. Det enda som är hindret mellan dig och Jannah är att du lever. Men så fort du dör, du är khalas på väg mot Jannah. Till motsatsen, den som ger kyrk. Det enda som är mellan honom och helvetet är att han lever. Så fort han dör, Jahannam. Eller hur? Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, Men mäta vad hon yad'u med Allah i nidden, dakhala an-nar. Den som dör i ett tillstånd där han tillber någon annan än Allah kommer att gå till elden. Så folket av tawhid som särskiljer Allah går till Jannah inshallah när de dör. Och folket av shirk som dör på shirk går till Jahannam. Och det nämns, ulema nämner att Ibn Taymiyyah, han sa efter att jag hört denna hadis så lät jag, eller jag lämnade aldrig att läsa denna ayah. Efter varenda bön, resten av mitt liv, så läste jag denna ayah. Och det här är också en god egenskap. Och det är så varje muslim borde vara. Och vi finner ofta att sahaba var på detta sätt. Att de hörde någonting från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och vad gjorde de? De implementerade resten av sitt liv. Du hör denna hadith att du ska läsa ayatul kursi efter salat. Och du gör det efter varenda salat tills den dagen du dör. Det är bra. Ett annat tillfälle då man ska läsa ayatul kursi som ni nämnde är när man sover. Och det är också viktigt. Människan sover ungefär en tredjedel av sitt liv, eller hur? Och vissa människor hälften av sitt liv. Ja. Folk sover mycket. Det finns också i islam fiqh, yani förståelse eller bestämmelser kring hur man ska sova. Så att sömnen också blir på bästa sätt. I enlighet med islam. Och innan man sover finns det många saker man kan säga. Men en av de saker som man borde säga och läsa är just ayatul kursi. Och det här berättas i Bukhari från Abu Huraira radiyallahu anhu i den långa hadithen om shaitan som ni säkert har hört. Men vi kan berätta den kortfattat. Abu Huraira radiyallahu anhu sa att jag blev anförtrodd att ta hand om zakat al-fitr i Ramadan. Och zakat al-fitr som ni vet är mat. Dadlar och ris och en vete och korn och liknande saker. Så han tog hand om detta. Och en kväll så kom det en man till honom, eller en tjuv, och började stjäla från denna mat. Så Abu Huraira tog fast honom. Och den här mannen som såg äldre ut började ursäkta sig. Och säga: snälla, jag är gammal, jag är svag, jag har många barn, jag är fattig, många att försörja, många munnar att mätta och så vidare. Snälla, ha nåd över mig och släpp mig. Jag ska inte komma tillbaka. Så Abu Huraira var barmhärtig och släppte honom. Så jävla gå och kom inte tillbaka. Morgonen därpå så träffade Abu Huraira profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och utan att ha sagt någonting så säger profeten till Abu Huraira: vad hände med mannen du fångade i natt? Bara så han visste vad som hade hänt. Vad hände med mannen du fångade i natt? Och då så sa Abu Huraira att han gärna beklagade sin fattigdom och så vidare. Och han svor att aldrig komma tillbaka, så jag lät honom gå. Och då så sa profeten a.s. Wallahi, han ljuger och han kommer komma tillbaka. Han ljuger och han kommer komma tillbaka. Så Abu Huraira radiyallahu anhu, som vet att profeten a.s. inte talar från egna begär, utan det han säger är sant. Om profeten säger att han kommer, då kommer han. Så han ställde sig och vaktade, gömde sig lite och väntade på att han skulle komma tillbaka. Och han kom tillbaka kvällen efter. Och han tog honom igen. Och samma sak igen. Mannen sa: snälla, låt mig gå, jag är fattig och har många barn och så vidare. Jag kommer inte komma tillbaka. Så han lät honom gå. Och samma sak dagen efter. Profeten al-Islam sa: vad hände med mannen du fångade i natt? Han sa: han svor att inte komma tillbaka, jag lät honom gå. Han sa: wallahi, han ljuger, han kommer komma tillbaka. Så tredje natten så tog Abu Huraira fast honom igen. Han sa: wallahi, nu ska jag ta dig till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och då så sa den här mannen: låt mig vara, så ska jag lära dig några ord som kommer att gynna dig. Om du låter mig gå, så ska jag lära dig några ord som kommer att gynna dig. Och då så sa Abu Huraira: vad är detta för ord? Han sa: när du går och lägger dig så ska du läsa ayat al-kursi. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. tills att du har läst färdigt versen. För om du gör det så kommer Allah att skicka en väktare som vakar över dig hela natten. Och shaitan kan inte komma nära dig. Tills morgonen. Så Abu Huraira lät mannen gå. Och på morgonen så gick han till profeten sallallahu alaihi wasallam, som återigen frågade, vad hände med din fånge i natt? Och då så sa han, ja Rasulullah, han påstod att han skulle lära mig någonting. Ord som kommer att gynna mig. Så jag lät honom gå. Och då så sa profeten alaihi wasallam, vad var det för någonting som han lärde dig? Han sa, om jag ska lägga mig för att sova så ska jag läsa ayat al-kursi. Till slutet på versen, då kommer jag att få en beskyddare hela natten fram till morgonen. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Han har talat sanning fast han är en lugnare. Vet du vem du har pratat med de tre sista nätterna? Han sa nej. Han sa det var en shaitan. Det var en jinn, alltså en demon. Och denna hadith finns i Bukhari. Så här finns också många lärdomar. Och det är att profeten a.s. godkände vad shaitan hade sagt. Att den här versen skyddar från shaitan. Om man läser den på kvällen när man lägger sig, så skickar Allah en ängel, en väktare som kommer vaka över dig hela morgonen fram till morgonen, hela natten fram till morgonen. Och profeten s.a.w. godkände och sa att det här är sant. Han är en lugnare, med det han har sagt är sant. Han brukar ljuga, med det han sa är sant. Då kanske någon undrar, men varför skulle shaitan berätta någonting sånt här för? Eller hur? Varför ska shaitan berätta hur man blir skyddad från honom? Det finns en förklaring att han sa inte att det här var ash-shaitan, den stora shaitan, utan det var en shaitan. Och han gjorde bort sig kanske. Eller han ville bara att man skulle släppa honom. Så han berättade denna hemlighet. En fråga. Vissa använder den här hadithen som bevis på att du kan ta kunskap från allt och alla. För att kan man ta kunskap från shaitan, kan man ta kunskap från allt och alla. Eller hur? Bara lyssna på vilken sheikh som helst och läsa vilken bok som helst. Och allt. Är det sant? Det är inte sant. Varför då? Du har ju här, han tog ju från shaitan. Nej. För att om Abu Huraira inte hade fått det här bekräftat så skulle han inte acceptera det. Men han fick det bekräftat från profeten s.a.w. som fick uppenbarelsen. Att det här är sant. Så det är skillnaden på att ta kunskap från vem som helst. Ja. Den här hadithen bevisar att ayat al-kursi och ett tawhid generellt skrämmer iväg shaitan. Ayat al-kursi och liknande verser skrämmer iväg shaitan. Och det här nämner också Ibn Taymiyyah. Då han säger att shaitan har ingen makt över folket av ikhlas och folket av iman. Folket av uppriktighet och folket av tro. Därför flyr de från huset där man läser surat al-Baqara, ayat al-kursi och aman rasul. Liknande verser. Så här nämns det då att shaitan flyr från dessa verser. Och vad är det som gör att shaitan flyr från dessa verser? Han blir rädd och svag för att de är så starka och mäktiga och handlar just om Allah Ta'alas storhet, om Allahs tawhid. Så därför är det jättebra och jätteviktigt att man läser den här versen högt hemma. Efter bönen innan man sover. Den skrämmer bort shaitan. Man läser surat al-Baqara om man har möjligheten. Man läser Aman Rasul. Det skrämmer bort shaitan. Vad är det också som skrämmer bort shaitan för någonting? Adhan, precis. När man gör adhan, du kallar till bönen, även om du är själv hemma. Du har berättats i hadithen, shaitan springer bort. Så, ett tawhid skrämmer bort shaitan. Och rensar från detta. Och Ibn Taymiyyah pratar också här om de som samarbetar med djävulen. Alltså trollkarlar och spåmän och sånt. Att du ska läsa ayat al-kursi på de här människorna. att då faller deras lilla värld ihop. Då blir de chanslösa. Jag hittade ett fint uttalande från Ali radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib. Han sa: jag tror inte att det finns någon människa med förstånd som är muslim som lägger sig utan att läsa ayat al-kursi och de sista verserna från surat al-Baqarah. För de är en skatt från under Allahs tron. Jag tror inte det finns någon muslim som har aql, som har förstånd, som går och lägger sig utan att läsa ayat al-kursi och amana rasul. För de är en skatt från under Allahs tron. Yani, han menar här att vad är det för människa som försummar denna belöning? Vad är det för människa som inte vill ha skydd av Allah subhanahu wa ta'ala? Som inte vill skrämma bort shaitan från sitt hus. Att Allah skickar en ängel som vakar över dig hela natten. Men här kommer vi till en annan viktig fråga. Som också kanske är aktuell och jag tror jag har fått den förut. Och det är att vissa människor säger: när jag sover, jag läser ayat al-kursi, men ändå shaitan kommer till mig i drömmen. Jag får mardrömmar. Och vi pratar om det här att vissa blir attackerade av shaitan också när de sover. Att de blir nedtryckta i sängen. Och shaitan kommer och håller för munnen. Alltså jinner. De får så här svårt andas. Jag minns att vi pratar om det, eller hur? Vissa säger: men jag läser ayat al-kursi och ändå händer dessa saker. Vad säger vi då? Jo, det gäller att läsa dessa verser med inlevelse. Att du tror på vad du läser. Inte någon som läser verserna om tawhid och sen så bekräftar han inte ens det han läser. Eller han negerar det han läser. Han går emot det han läser. Det är inte det som menas. Utan du läser dem med yakin, med övertygelse. Och det finns en fin berättelse här om en man som var rättfärdig. När någon var sjuk, man brukade hämta den sjuka personen till den här sheikhen. Och han läste bara Qul huwallahu ahad på personen och han blev frisk. Qul huwallahu ahad, ingenting mer. Alla människor blev friska. Bi'idhnillah, med Allahs vilja. Så en annan man ville göra som honom. Så de hämtade typ någon annan sjuk person till honom och han läste Qul huwallahu ahad, ingenting hände. Man sa: men varför? Man sa: den här mannen, han läser, yani han förstår vad han läser. Han läser med yakin. Han är högaktar dessa verser. Det är någonting mäktigt hos honom. Alhamdulillah. Förstår ni? Skillnaden. Så därför är samma sak ibland när någon gör ruqya. Man läser på en person som är sjuk. Två personer kan läsa samma verser. Men det har bara effekt om ena personen läser. För det är en person som fruktar Allah. Och han förstår vad han läser. Och han läser med ikhlas och inlevelse. Ja. طيب. Det finns en liknande hadith. Och det är hadithen som bevisar att man ska läsa denna aya på morgonen och på kvällen. Och det är hadith Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Där han nämnde att han hade en någon slags tillbringare eller någon plats där han stoppade dadlar, han stoppade mat som var till sadaqa, han skulle ge till fattiga. Och han fann att den minskade. Varje dag blev det mindre fast han inte gett bort någonting. Eller det blev mindre. Så han ställde sig för att vakta. Och se vart maten tog vägen någonstans. Och en kväll när han vaktade. Så såg han som ett djur. Som liknar en ung pojke. Ett djur som liknar en ung pojke. Så han sa till honom: salamu alaikum. Och den här pojken sa till honom: wa alaikum assalam. Och då så sa Ubay: ma anta jinniyun aw ins. Vad är du för någonting? Är du en jinn eller människa? Och då så sa den här pojken: jinniyun. Jag är en jinn. Och då så sa Ubay: låt mig få se din hand. Så han tog fram handen, den här pojken. Och Ubay sa hans hand var som en hundhand, full med hår. Så Ubay blev förvånad och han sa: ser alla jinner ut så här? Och då så sa den här jinnen, han sa: nej, jag är typ den värsta av dem. Jag kanske har mest hår eller alltså på det, ser ut på det här sättet. Och då så frågade Ubay: vad gör du här? Och jinnen sa: jag har hört att du tycker om sadaqa. Så vi kom för att ta från din mat. Och då så frågade Obey, vad är det som skyddar oss från er? Vad är det som skyddar oss från er? Och då så sa den här jinnen, hadhihi al-aya. Denna aya som finns i surat al-Baqara. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Den som läser den på kvällen blir skyddad fram till morgonen. Och den som läser den på morgonen blir skyddad fram till kvällen. Så på morgonen gick Obey till profeten a.s. och berättade vad jinnen hade sagt. Och då så sa profeten a.s. sadaq al-khabith. Denna typ vidriga person sa sanningen. Denna shaitan eller denna jinn sa sanningen. Och denna hadith finns i Nasai och den är också sahih enligt Albani. Så här i alla fall finner vi också att personer som läser ayat al-kursi på morgon och kväll får ett skydd av Allah subhanahu wa ta'ala hela dagen och hela natten. Och ni känner ju till att det är rekommenderat att göra dhikr efter fajr, innan soluppgången, och innan maghrib, efter asr, fram till salat al-maghrib. Adhkara sabah wal-masa. Jätteviktigt. Och det här är många som glömmer bort. Många som säger, jag har wiswas och jag känner mig svag i min tro och så vidare. Vilka problem du än har. Försök att alltid läsa adhkar efter morgonen, efter morgonbönen och innan kvällsbönen. Innan maghribbönen. Jätteviktigt, wallah. Det tar kanske 5 minuter. Du väljer vissa av dessa adhkar. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer skydda dig. Skydda dig från shayatin, skydda dig från sjukdomar, skydda dig från katastrofer. Så lite. 5 minuter. Du kan säga dem medan du går på gatan. Medan du sitter eller ligger. Inget problem. Och från dessa adhkar som är rekommenderade är att läsa ayat al-kursi. Efter salat al-fajr och innan salat al-maghrib. Då får man bi-idhnillahi det här skyddet. Tayyib. Det här var några dygder av denna sura. Att det är, eller denna aya. Att det är Koranens bästa aya. Den bästa ayan. Och när man ska läsa den. Nu kommer vi inshallah gå igenom kortfattat vad den betyder. Denna aya består av 10 stycken meningar. Denna aya består av 10 meningar. Den första meningen är Allahu la ilaha illa hu. Allah, det finns ingen sann Gud utom han. Det finns ingen som har rätt att dyrkas förutom han. Allahu la ilaha illa hu. Och det här är den bästa delen av versen. Och det här är samma sak som la ilaha illa Allah. Allahu la ilaha illa hu. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Det här ordet, la ilaha illallah, är det bästa ordet som finns. Eller hör? Afdal al-dhikr, la ilaha illallah. Som profeten sa, den bästa dhikr är la ilaha illallah. La ilaha illallah är grunden till iman. La ilaha illallah är grunden till al-islam. Vad är islams hörnpelare? Shahadatu. La ilaha illallah. Grunden till islam är la ilaha illallah. Grunden till al-iman, till våran tro, är la ilaha illallah. Vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam? Han sa iman är ungefär 60 delar. 60 grenar av iman. Den högsta av dem, a'laha, la ilaha illallah, är att säga la ilaha illallah. Och den lägsta delen av iman är att avlägsna någonting farligt från vägen. Och blyghet är en del av iman. Så den högsta iman är la ilaha illallah. Det här ordet är det bästa som finns. Och det här ordet är meningen med livet. Det var på grund av detta ord Allah skapade oss. Det är med detta ord som folk går till paradiset. Nyckeln till Jannah är la ilaha illallah. Och de som dör utan detta ord kommer aldrig gå in i paradiset. Så la ilaha illallah är det bästa som finns. Och la ilaha illallah har också en betydelse. Inte som folk som bara säger la ilaha illallah utan att förstå vad det betyder. Och går emot vad ordet innebär. La ilaha illallah betyder att det finns ingen som har rätt att dyrkas förutom Allah. Zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Allah säger detta är för att Allah han är sanningen, den enda sanna guden, och det som de åkallar vid sidan av honom är falskt. Endast han förtjänar att dyrkas. Så la ilaha illallah betyder att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Allt som dyrkas vid sidan av Allah är falskt. Det finns ingen sann gud förutom honom. Därför blir det så fel att en människa säger la ilaha illallah och sen går och tillber andra än Allah. Det finns vissa muslimer som tillskriver sig islam som säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, men de begår kyrk. De tillber döda människor och kallar dem vid sidan av Allah. De slaktar till döda människor, gör hajj till gravar, gör tawaf runt gravar och så vidare. Det här är kyrk. Då har man inte trott på la ilaha illallah. Utan la ilaha illallah har också villkor. Att man förstår vad ordet betyder. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbik. Allah säger vet att det inte finns någon gud förutom honom som har rätt att dyrkas och be sen om förlåtelse. Ni förstår vad detta ord betyder. Och sen be om förlåtelse för dina synder. Så man måste ha kunskap om detta ord. Man måste ha uppriktighet i vad det betyder. Al-Hayyul Qayyum. Nästa mening. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy och Al-Qayyum är två av Allahs namn. Vi sa att denna ayah nämner fem av Allahs namn, eller hur? Allah är första. Al-Hayy är andra namnet och Al-Qayyum är tredje namnet. Al-Hayy betyder den evigt levande. Vidmakthållaren. Eller den evigt levande. Al-Hayy som kommer från ordet hayat. Liv. Allah subhanahu wa ta'ala lever ett fullkomligt liv. Som består av fullkomliga egenskaper. Ett liv som inte har någon början och inte heller har något slut. Och inte heller präglas av några som helst brister. Ett namn som omfattar alla perfekta egenskaper. Ulema talar mycket om hur Al-Hayy, det här namnet, omfattar typ alla andra namn. Att Allah som har det perfekta livet måste också ha den perfekta kunskapen, den perfekta makten, den perfekta visheten och så vidare. Så Al-Hayy är ett namn som är väldigt omfattande. Al-Qayyum, vidmakthållaren. Allah, han som upprätthåller allting. Han är oberoende av allt. Alla behöver ingen. Alla äter inte, alla dricker inte, alla sover inte. Alla har inget behov av någonting alls. Men alla är i behov av Allah. Han är inte i behov av någon, men alla är i behov av honom. Och alla ger det som skapelsen behöver för att överleva. Det här som vidmakthållaren och upprätthållaren. Han som upprätthåller allting levande. Universum, jorden, planeten, människorna, växterna, djuren. Allting är det Allah Azza wa Jal som upprätthåller. Utan honom skulle allting falla. Och det sägs att Al-Hayy Al-Qayyum är Allahs mäktigaste namn. Det finns en hadith som nämner att Allah subhanahu wa ta'ala har ett mäktigt namn. Ismullah al-A'zam. Typ det största namnet. Det viktigaste namnet. Om man åkallar Allah med det här namnet så blir din dua accepterad. Och då har de lärda olika åsikter i vad är det här namnet? Vilket är Allahs mäktigaste namn? Vissa säger att det är Allah. Andra säger att det är Ar-Rahman. Andra säger att det är Samad. Andra säger att det är Al-Hayyul Qayyum. Och de har faktiskt ett väldigt starkt bevis, de som säger att det är Al-Hayyul Qayyum. Dessa två namn, att det är Allahs mäktigaste namn. Och det är hadithen där profeten alayhi salatu wasalam, han sa Allahs mäktigaste namn finns i tre sura i Koranen. Al-Baqara, Ala Imran och Taha. Och denna hadith finns Ibn Majah. Och Sheikh Albani säger att den är sahih. En av salaf, Abu Abdurrahman al-Qasim ibn Abdurrahman. Han sa, jag letade i Al-Baqara. Och jag fann dessa namn i ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Och i Ala Imran, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Och i sura Taha, wa anatil wuju lil-hayyul qayyum. Så Allahu alam, det är också en väldigt stark argument för att Allahs mäktigaste namn är al-hayyul qayyum. Så det är bra när ni gör dua, om ni åkallar Allah subhanahu wa ta'ala, att ni använder de här två namnen. Säg Allah, ya Rabbi, ya Hayyu, ya Qayyum. Bi'idhnillah så kommer ni få det som ni ber om. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Slummer överväldigar honom inte och inte heller sömn. Yani Allah från hans perfekta egenskaper och hans makt är att han inte drabbas av slummer eller sömn. Slummer är det som kommer innan sömn, när man börjar bli trött. Allah drabbas inte av dessa två. Inte slummer och inte trötthet. Varför? För att sömn är den lilla döden. Som det nämns i hadithen. An-nawm akhul maut. Sömnen är den lilla döden. Och Allah, som vi sa, han är al-hayy, den evigt levande. Allah dör inte. Han kommer aldrig dö. Han har aldrig dött. Alltid funnits och kommer alltid finnas. Och inte heller slummer. Trötthet drabbar Allah subhanahu wa ta'ala. För det här är brister. Och Allah har inga brister. Allah är fullkomlig. Allah är perfekt. På alla sätt. Han har inga som helst brister. Det är vi människor, det är skapelsen som har brister. Vi har behov av att sova då vi är trötta. Vi är utmattade, då måste vi sova. Det är vi som är i behov av att vila. Vi har svagheter, men Allah har inte dessa behov. Och det här är också ett svar på det som står i Bibeln. Där de säger att Gud skapade allting och vilade på den sjunde dagen, va? Han vilade på den sjunde dagen. A'udhu billah. Skulle detta skapande ha tröttat ut Allah subhanahu wa ta'ala? La. Allah säger bara kun fayakun. Det finns ingenting som tröttar ut Allah subhanahu wa ta'ala. Och också av ren logik. Den som sover kan inte vaka över någonting och upprätthålla någonting. Eller hur? Därför är till exempel en vakt, en väktare, får han sova på jobbet? Nej, han kan inte sova. Allah Azza wa Jal upprätthåller allting. Så han kan inte, eller han sover inte och vilar inte. Sen säger Allah, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Honom tillhör allt som finns i himlarna och allt som finns på jorden. Till Allah tillhör allting som finns på jorden och allting som finns i himlarna. Allah, han är al-malik, al-malik. Han är konungen och ägaren till allting. In kullu man fi samawati wal ard illa ati ar-rahmani 'abda. Allt på himmel och jord kommer på domedagen att komma till Allah som slavar. Allah är alltings herre. Han är allas mästare och allas ägare, och vi är allas slavar till Allah subhanahu wa ta'ala. Då han är konungen över allting. Och Sheikh Ibn Uthaymeen nämner här att då Allah Azza wa Jal är konungen och ägaren till allting på jorden, så betyder det att vi inte får använda hans rike till de saker som han ogillar. Allah äger allting. Han äger oss och allting på jorden. Då ska vi inte missbruka det som Allah äger. Och så är det. Allah vill inte att man ska missbruka och använda dessa saker fel genom att synda. Utan han vill att de ska användas på det sättet som han tycker om. Men den الذي يشفع عنده الا باذنه. Vem är det som kan medla hos Allah utan hans tillåtelse? Vem är det som kan medla hos honom utan hans tillåtelse? Al-shafa'a. Vad är al-shafa'a för någonting? Al-shafa'a betyder att medla. Att du till exempel vill medla för din kompis att han ska få ett jobb till exempel. Du går till chefen och säger: snälla, kan ni anställa den här mannen? Han är jättebra, jag känner honom, han har de här meriterna, jag går i godo för honom. Då har du medlat för att han ska få någonting bra. Eller motsatsen. En person ska få ett straff. Kanske din kompis ska få sparken från jobbet. Då går du till chefen och säger: snälla, du känner mig, för min skull, låt honom stanna kvar. Det här är att medla. Och på domedagen så kommer man också att medla inför Allah subhanahu wa ta'ala. Al-shafa'a. Men Allah säger här: vem är det som kan medla hos honom utan hans tillåtelse? Yani ingen kan medla hos Allah utan hans tillåtelse. Och vilka är det som ska få medla hos Allah på domedagen? Men hum ahlu shafa'a. Vilka är de? Profeterna och martyrerna. Och de rättfärdiga, de troende och änglarna. Alla dessa kommer att förmedla. Men det finns vissa egenskaper. Två egenskaper måste uppfyllas för att en människa ska förmedla inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och det första är att Allah är nöjd med personen. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اِرْتَضَى. Allah säger: de medlar endast för den som Allah är nöjd med. De får endast medla för den personen Allah är nöjd med. Och andra villkoret, att Allah tillåter personen att medla. Så första villkoret är hos personen som medlar att Allah tillåter honom. Och att Allah också är nöjd med honom. Att han är en människa från tawhid. Och vem är det man får medla för? De som Allah är nöjda med. Och vem är det som Allah är nöjd med? Folket av tawhid och folket av sunnah. Därför när Abu Huraira frågade profeten a.s.w. Ja Rasulullah, vem är mest berättigad till din shafa'a på domedagen? Då så sa han: ja Abu Huraira, jag misstänkte att ingen skulle ställa denna fråga förutom du. För jag visste att du är så mån om kunskap, om hadith. Han sa: den som är mest berättigad till min shafa'a på domedagen är den som säger la ilaha illallah uppriktigt från hjärtat. Den är folket av tawhid. Det vill säga de som gör kyrk är inte berättigade till profetens shafa'a sallallahu alaihi wasallam eller någon annans shafa'a. Sen berättar Allah om sin perfekta kunskap. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Han vet vad som har varit före dem och vad som ska komma efter dem. Allah vet vad som har varit och vad som kommer att ske. Allah Azza wa Jalla vet allt som har varit. Och han vet allt som kommer att ske. Och det här är en av Allahs attribut och egenskaper, att han är al-alim. Han har den perfekta kunskapen. Han vet allt som har varit, allt som är och allt som kommer att ske. Och det som inte sker, hur det skulle vara om det skedde. Hänger ni med? Allah vet allt som har varit, någonsin. Allt som är, allt som kommer att ske. Och hur saker skulle vara som inte finns om de skulle finnas. Och Allah har alltid vetat allting. Allahs kunskap förnyas inte. Utan han har alltid känt till allting som kommer att hända. Och han har också skrivit ner allting som kommer att hända. Allahu akbar. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. De kan inte omfatta något av hans kunskap utom det som han vill. Allah som har denna yani perfekta kunskap. Han säger här att vi kan inte omfatta, ta del av Allahs kunskap förutom med det som Allah vill. Yani vi människor, vi vet endast det som Allah har lärt oss. Vi vet endast det som Allah har lärt oss. Du kan inte veta någonting som Allah inte har lärt dig. Det går inte, det finns inte. Utan den kunskapen du har du fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Och den kunskapen vi har fått är otroligt liten. Ingenting jämfört med Allah Ta'alas kunskap. Och vad är beviset på detta? Namn som du sa versen, att ni har endast fått lite av kunskapen. Och också hadithen i Bukhari, hadithen om Musa och Khidr alayhim assalam. Där de var på sin resa och de var på båten. Så såg de en liten fågel som drack lite vatten från havet. Och då så sa Khidr till Musa att din kunskap och min kunskap jämfört med Allahs kunskap är som det här vattnet som fågeln drack från havet. Det är ingenting. Havet är oändligt. Om du tar bort en droppe fylls det på en ny droppe. Eller hur? Så våran kunskap, och de var de kunnigaste människorna på jorden, jämfört med allas kunskap, är som de här lilla dropparna som den här fågeln drack från havet. Det är ingenting. Allahu Akbar. Och versen betyder också att vi vet endast det om Allah som han har lärt oss. Vad vet vi om Allah? Allah är inte som yani, vissa människor fantiserar eller föreställer sig. Vi vet endast om Allah det han har berättat om sig själv. Det som profeten Al-Islam har berättat om Allah. Där går gränsen för vår kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Det som har berättats i Koranen och i Sunna. Det är den enda kunskapen vi har om Allah subhanahu wa ta'ala. Sen säger Allah, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allahs kursi omsluter himlarna och jorden. Och ordet kursi på arabiska betyder egentligen stol, eller hur? Kursi betyder stol. Majoriteten av de lärda nämner att den här versen syftar på Allah Ta'alas fotstol. Allah Azza wa Jal har en arsh, en tron. En tron. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Allah, Ar-Rahman, har res sig över sin tron. Allah, han är över sin arsh. Al-Kursi är fotstolen som är under al-arsh. Enligt majoriteten av de lärda. Och enligt Abdullah ibn Abbas. Taib. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att al-kursi, fotstolen, omsluter, eller omsluter himlarna och jorden. Al-kursi, som är fotstolen, omsluter himlarna och jorden. Yani den är större än himlarna och jorden. Och när man säger himlarna, vi syftar inte på det här blåa här. Vad menas med himlarna? Hela rymden. Allt, hela universum, galaxerna, allt man kan föreställa sig. Taib. Allahs kursi omsluter himlarna och jorden. Det berättas i en hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa att de sju himlarna och jordarna jämfört med Allahs kursi är som att kasta en ring i öknen. Ja. Allt, alltså allt vi känner till, skapelsen jämfört med Allahs kursi är som en ring i öknen. Och Allahs arsh jämförelse med hans kursi är som öknen över ringen. Yani Allahs arsh är den mäktigaste skapelsen, den största skapelsen som finns. Och de är så otroligt mäktiga, det går alltså inte föreställa sig. Därför sa profeten sallam, och ingen vet deras storhet förutom Allah. Men det går inte att föreställa sig. Och vi vet ju själva idag hur små vi är i universum, eller hur? Jorden. Det är ingenting, det är som ett sandkorn i öknen. Tänk er, hela skapelsen jämfört med Allahs kursi är som en ring i öknen. Och den här arsh är så mycket större än al-kursi som öknen är större än ringen. Och Allah är större än allting. Allahu Akbar. Därför säger Allah وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَار. Att synen kan inte omfatta honom. Allah, han är Akbar. Han är större än allting man kan föreställa sig. Det går inte att omfatta Allah med synen. Och profeten a.s. han sa, Allah har tillåtit mig att berätta eller beskriva en av änglarna som bär hans tron. Han sa avståndet mellan öronsnibben och axeln på den här ängen som bär Allahs tron, de är åtta stycken, skulle ta 700 år för en fågel att flyga. Härifrån hit. 700 år för en fågel att flyga nonstop. Det går inte att föreställa sig. Allahu Akbar. Och det här ska få människan att yani, respektera Allah, att värda Allah subhanahu wa ta'ala, att frukta Allah azza wa jalla. Och förstå hur liten man är. Vem är vi att vara högmodiga? Vilka är vi att tro att vi är någonting? Inför Allah Azza wa Jal. Wallah, man ska ödmjuka sig. Ikhwan, Allahu Akbar. La ya'uduhu hifdhuhuma. Alla nämner att hans stol omsluter himlarna och jorden, hans fotstol. Och att bevara dem är ingen börda för honom. Alltså himlarna och jorden, att bevara dem, att upprätthålla dem, är ingen börda för honom. No. Att upprätthålla jordarna och himlarna är ingen börda för Allah subhanahu wa ta'ala. No. Allah azza wa jall är mäktig och upprätthåller allting. Och det är inte alls svårt för honom. Och det här är också från Allah ta'alas qudra, hans makt. Och al-qayyum, upprätthållaren som vi sa. Och sen så avslutar Allah denna mäktiga aya med att nämna två stycken av hans namn. Wa huwa al-aliyyul azim. Och han är den höge, den väldige. Vi sa då att denna aya nämner fem av Allahs namn. Allah, al-hayy, al-qayyum, al-ali, al-azim. Al-ali betyder den höge. Han som är över allting. Allahs ulu. Och det här är någonting som varje muslim måste tro på. Att Allah subhanahu wa ta'ala är över sin skapelse. Allah han är inte bland oss. Allah är inte på jorden. Allah är inte en del av människorna. Utan Allah han är över sin skapelse. Över sin arsh. Över de sju himlarna. Som vi nämnde i versen. Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Den nådrike har rest sig över tronen. Och det finns många, många bevis i islam på att Allah är överskapelsen. De lärda har räknat till ungefär 1000 bevis. Koranverser och hadither och uttalanden från sahaba. Att Allah är överskapelsen. Och det är felaktigt. Och det är kufr, otro. Att tro att Allah är bland oss. Att han är en del av mänskligheten. Den här tron kallas för panteism. Och det är fel. Och det här är det som vissa sufister tror på. Att wahdat al-wujud, att man kan bli ett med Allah. A'udhu billah. Allah blir inte ett med skapelsen. Allah är frånskild från skapelsen. Han är över skapelsen. Och det här är, det finns tre namn som tyder på detta. Al-Ali, som vi nämnde. Al-A'la, sabbihism rabbik al-A'la. Och al-Muta'al. Alla dessa tre namn tyder på att Allah är över sin skapelse. Och när profeten alaihissalam frågade slavflickan, han satte henne på prov och sa, vart är Allah och vem är jag? Vad sa hon? Allah fis sama, Allah är i himlen och du är hans sändebud. Han sa, släpp henne fri, hon är en troende kvinna. Så Allah är över himlen. Och Allahs ulu, Allahs höghet kan också delas in i tre kategorier. Att Allah i sin essens, Allah själv är överskapelsen. Ulu al-asma wa sifat, att Allahs namn och egenskaper är också höga, upphöjda, mäktiga. Allahs namn och egenskaper är de vackra och högsta och finaste av namn och egenskaper. Och sen ulu al-qahar, högheten av Allahs överlägsenhet kan man säga. Al-qahar, att Allah är överlägsen skapelsen. Han styr och kontrollerar och har allting i sin makt. På så sätt är han också över oss. Så det här nämner också Ibn Qayyim att Allahs höghet kan delas in i dessa tre kategorier. Det här är Al-Ali. Och sen nämner Allah Al-Azim. Den mäktiga, den väldiga. Han som har alla mäktiga och stora egenskaper. Han har de vackra, vackraste och bästa och mäktigaste av alla egenskaper. Och det här var sista delen av denna mycket vackra äja. Och självklart så kan man ju fördjupa sig i dessa namn och dessa egenskaper. Det här var bara ytligt. Men jag hoppas att vi tar åt oss inshallah. Att ingen går och lägger sig ikväll utan att läsa ayatul kursi. Eller hur? Att ingen ber isha nu utan att läsa ayatul kursi. Och att ni läser den på kvällen, på morgonen efter salat. Och generellt, om ni känner av shaitan, wiswas och sånt där, läs ayatul kursi. Den skrämmer bort det, shaitan. Det betyder inte att man bara får läsa den vid dessa 8 tillfällen. Då får läsa den när du vill. Och samma sak, inshallah, nästa vecka kommer vi gå igenom Amana Rasul. de två sista verserna från surat al-Baqara, som också är väldigt mäktiga och som också skrämmer bort till shaitan och skyddar från shaitan. Så vi avslutar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.